Nå sitter Tore Hjalmar Sævik og meg selv, Tarjei Gilje, på vårt kontor. Tilsynelatende er alt som normalt, men det er jo ikke det, for du må rett og slett gå hjem.
Jeg kom fra Østerrike på lørdag, og dermed så har jeg rett og slett fått beskjed nå etter statsministeren sin pressekonferanse at det er ikke lov til å være ute blant folk i 14
år. Statsministeren har sendt deg hjem fra jobb?
Rett og slett.
Dit er vi kommet?
Ja.
Og saken er jo at jeg skal også gå hjem fra jobb og ikke komme tilbake her på kontoret. I morgen i hvert fall, har jeg tenkt.
Nei.
Det er ikke fordi det er noe karantene, men det er fordi vi tar forholdsregler for å minimere risikoen for smitte.
De fleste i dagen kommer til å jobbe hjemme fra i overskuelig fremtid.
Og de aller fleste av landets gudstjenester blir jo faktisk også avlyst førstkommende søndag. Det er et ganske inngripende tiltak der.
Ja, det er vel noe som egentlig ingen nordlevende nesten har opplevd, noe som kan tilsvare. Altså i fredstid har det jo ikke skjedd noe lignende.
Så det blir interessant å se hvilke uker vi nå har foran oss. Likevel er det et faktum at vi var sammen på Frimodig kirke sin årskonferanse på mandag denne uken, og det var spennende.
Det var det. Vi møtte da to personer som vi har tatt opp intervju med. Den første det er Sofie Braut, som har vært medlem i Stavanger bisprømmeråd.
Den var delegat til kirkemøtet?
Ja. Og en forholdsvis flittig skribent i både Dagen og andre plasser. Den andre er en Dagens spaltist og vår første internasjonale gjest faktisk.
Ja. Olof Edsinger, generalsekretær i Svenska Evangeliska Alliansen.
Ja, han snakker et forståelig svensk, vil jeg si, og svenska er jo lettere å høre enn å lese, ja, egentlig.
Så vi anbefaler begge disse intervjuene, og så satser vi på å være tilbake i neste uke.
Ja. Sofie Braut, vi møter deg her på årskonferansen til Frimodig kirke. Du har jo satt i styret her tidligere, men vi snakker om det på vei hit, Tarjei og jeg, at vi lurer på hvordan står det til med frimodighet egentlig?
Spennende spørsmål. Jeg tenker at frimodigheten er en utfordring for kristne egentlig på tvers av tider, og det, men det er kanskje på en spesiell måte utfordrende akkurat nå for tida. Jeg tenker spesielt for kristne i den norske kirken at det er utfordrende å på en måte helt klare å leve med det, spesielt vedtaket i samlivsetikken, der en på en måte har bestemt seg for to ulike teologier som ikke helt går i sammen, og en driver å leve med resultatet av det akkurat nå, som er veldig forvirrende, tror jeg, for mange.
Du bor jo i et av de, altså, det som på mange måter blir kalt lokomotivet i Kristen Norge, både når det gjelder organisasjonsliv, og for så vidt også i den norske kirke, så står menigheten mye sterkere der enn i mange andre sammenheng. Men når du beskriver at dette er utfordret lokalt, hva er det det snakker om, sånn helt konkret?
Jeg tenker fort at igjen, spesielt i spørsmål som vedrører samliv og sånt, så blir det fort litt sånn ikke tema. At en tenker kanskje at en får legge det litt vekk, og så, som en ofte sier, samler seg om det viktigste, som også blir litt uklart helt hva er, hva kan vi egentlig si, hva kan vi egentlig drøfte, hva er det greit at vi tar opp, hva bibeltekster bruker vi. Altså det får ganske store ringvirkninger rundt, spesielt i menigheter da, i den norske kirken, tenker jeg. Og så er det jo massevis av andre menigheter, der jeg tror en kanskje har litt lettere med disse tingene, men der en kanskje også føler seg litt sånn enige, uten at en nødvendigvis er det, at en ikke snakker så mye om de tingene.
Der finnes jo forskjellige tilnærminger når man står i en situasjon der man har et standpunkt som er omstritt. Noen velger det som å kjøre på og måtte benytte enhver sjanse til å forsvare sitt standpunkt. De er det jo egentlig færre og færre av, mens andre ser ut til å velge nærmest taushet, i hvert fall offentlig, at man vil ikke snakke om dette her overhovedet offentlig, med den risikoen det har for at forankringen forsvinner. Hvordan vil du tenke strategisk, da, teologisk integert, om å stå for det man står for, uten å være en fariser?
Godt spørsmål. Jeg tror i hvert fall det er en fare for at den blir brakt til taushet på en eller annen måte. Jeg tror det er noe enormt befriende med å snakke om disse tingene i det offentlige rom. Det kan gjelde, sånn som nå i det siste har vi jo hatt en god del saker til knyttet abort. der er saker selvsagt fremdeles til knyttet det som jeg nettopp nevnte med likekjønnet samliv og så videre. Jeg tenker at det er befriende. Jeg tror ikke på det som jeg har kalt for teologi på tomannshånd, der liksom alle bare skal sette seg ned i et lukket rom og snakke om disse tingene liksom i ro og fred, og så løfte den ut av det offentlige rom. Da tror jeg at den gjør hele kjørselen en bjørnetjeneste, rett og slett, for jeg tror det er noe godt å snakke om det, og så kan jeg ikke bare snakke om det. Det er jo utrolig viktig også at den ikke reduserer tro til liksom handle om disse spørsmålene her.
Det er jo et sånt spørsmål som ser ut å være en utfordring for en del, for at en tenker vi har jo egentlig noe annet som vi vil fortelle, som hva den kristne tror faktisk handler om i et sekulært samfunn der mange har veldig begrenset kjennskap til hva det er snakk om, så teker det seg så dårlig ut at kristne driver og diskuterer noen sånne veldig omstritte spørsmål, og så går folk glipp av alt det som ligger bak. Hva tenker du selv om det? Som, du skriver jo en god del og har valgt å være tydelig i offentligheten med ditt engasjement.
Det er komplisert spørsmål, men jeg tror jo at ofte den ut, der en skal på en måte formidle tro ut, blir litt skadelidende også, hvis den har store litt sånn uavklarte spørsmål, der det hefter seg en god del usikkerhet med det. Så tror jeg jo fort at den der frimodigheten til å formidle ut også blir litt skadelidende. Men det er vanskelige spørsmål, og mange vil jo veldig gjerne si at her må en ha et tydelig bare si et tydelig Jesus-budskap, så har du det på en måte. Så jeg må nok arbeide litt på begge plan, tenker jeg. At en både jobber med åpenhet, spesielt innad i kristne miljø, med å drøfte og komme til rette med disse spørsmålene her, og at en våger en tydelig formidling utad, og utfordrer og inspirerer alle plasser en kan.
Du jobber jo som lærer i videregående skole. Jeg lurer på om trangen til til oss å ikke bli uvenner gjør at man blir mer konfliktsky nå enn før, og dermed dette blir en sånn perfekt indikator på det, for her, hvis man skal tone flagg, så blir man omstritt, og det er følelser og det er identitet, at det griper dypt inn i menneskers personlige liv. Skal man holde fast ved tradisjonell kristen lære om ekteskapet, så vil noen bli både såret og provosert. På den andre siden så er det ikke til å unngå at noen blir det hvis man ønsker å ha et ståsted. Og ikke minst i omgangen med tenåringer, så lurer jeg på hva slags inntrykk du har av frykten for å bli upopulær da.
Ja, jeg tror at det alltid er en enorm utfordring akkurat for den aldersgruppen. Men så tror jeg også at aldersgruppen, altså i videregående skole for eksempel, er også veldig mottagelige for god argumentasjon for folk som er tydelige og helhetlige i tenkningen. Og jeg tror at akkurat der så kan en gjerne si at noen vil kanskje være veldig forsiktig med å gjøre seg upopulære og tenke sånn. Men hvis en tenker litt lenger fremover, så tror jeg at mange der kan utrustes til å være tydelige senere i livet, når en gjerne har modnest litt og blitt litt voksnere og i det hele tatt er mindre redd for å skille seg ut eller fremstå som litt for tydelige da.
Du har jo hatt verv også i kirkelig sammenheng i bispedømmerådet i Stavanger og dermed i kirkemøtet. Hva tenker du fremover om hvor du vil engasjere deg? Hva du tror på å engasjere deg i? For noen av spørsmålene her blir jo for en del, skal en gå inn i strukturer og prøve å påvirke overfra, eller skal en bygge fellesskap nedafra og sette inn kreften mer der? Det trenger ikke være et enten eller, men hvordan tenker du rundt det?
Nei, nettopp, det er ikke et enten eller. I høy grad er det både og jeg tror jo, nå har jeg jo bak meg 4 år i bispedømmerådet og i de litt sånn store strukturerne, og for meg personlig så har det vært litt sånn utmattende affære også, som absolutt veldig spennende, en utrolig spennende møteplass, der en får veldig godt innblikk i den store strukturen som det norske kirke er. Men personlig nå så er jeg veldig engasjert i huskirker eller nærfellesskap i nabolaget der jeg bor, og tilknyttet menighet i nærmiljøet, sånn at jeg tror veldig på at det er der en på en måte lever kristenlivet og egentlig har størst grad av mulighet til å formidle det kristne budskapet i både ord og handling. Så det er liksom det jeg virkelig tror en kan gjøre masse, og våge frimodighet da, i omgang med mennesker som en treffer og deler liv med.
Akkurat. Vi sitter nå i det samme rommet, dette er jo en sidesal til et storsal i Oslo, der vi satt i fjor og du fortalte at du ikke ville ta gjenvalg til kirkemøtet. Når du nå har lagt det bak deg, da, i hvert fall enn så lenge, har møte med kirkemøtet, kirkepolitikken, har det forandret noe av hvordan du møter både teologien og meningsmotstandere på, og er det noe der som du savner nå?
ja, altså, jeg som person nok litt sånn som kan savne å være der det skjer. Jeg kjenner at når kirkemøtet nærmer seg, så har jo det vært en utrolig, det har vært veldig sånn intense dager å være på kirkemøtet, men det jo også en plass med utrolig masse spennende som skjer, og spennende folk. Så jeg kan jo være litt sånn at jeg kan sakne det litt, og samtidig så har jeg nok også, jeg nok ikke blant deg som har veldig tetro til sånne store driftsfordeler. Så jeg kjenner nok at de store strukturerne, de virker på enkeltmennesker og på troen vår, tror jeg. Så en kan fort bli litt sånn, hva skal jeg si, jeg har i alle fall kjent litt sånn tendens til at jeg kan bli litt sånn kynisk og litt sånn at, det, ja, at det, du jobber på en spesiell måte, at det blir veldig politisk fort, og at du skal, ja, du kan glemme litt av hva dette egentlig dreier seg om nå. Så jeg kjenner litt sånn, ja, litt ambivalent akkurat det.
For det har vært nærmest en rød tråd her hos Frimodig kirke, at man helt med vilje har valgt å ikke satse på kirkepolitikk. Derfor kommer bønnelisten ikke herfra. Sånn at man har hatt en annen tilnærming til det å bygge kirke. Og det er jo interessant når nå var det årsmøte i Åpent Folkekirke nettopp, sant? Og der understreker man igjen hvor viktig det er, fordi det er å ha valgene samtidig som stortingsvalgene, sant? Og så videre, at hele den politiske tenkemåten vinner terreng. Jeg lurer på hvordan du ser på den betydningen det vil ha for da kirkene for norsk kristenhet fremover, om det vil føre til en ytterligere deling, sant? Der du får en større kristenhet utenfor den norske kirke som ikke er interessert i å kjempe med de metodene, eller tvert imot, om det blir en større samordning innenfor, fordi at kampviljen avtaler.
Altså, jeg tror, og det har jeg sagt hele tiden, at jeg tror den der politiseringen av kirken er en uting. Jeg tror ikke det er bra, jeg tror ikke det tjener samtalen om teologiske tema. Jeg tror det blir veldig masse en kamp om å posisjonere seg og om å avtale ting og gjøre avtaler utenfor på en måte de store forene, for eksempel. Så jeg tror det med å samordne valg, for eksempel, og sånt, det forstår jeg egentlig ingenting av. Jeg synes det er en merkelig måte å, når du tenker på at du skal ha mer likestilling av trosamfunn og så videre, merkelig måte å tenke på seg. Så der forstår jeg rett og slett ikke Åpen Folkekirke sin posisjon, at den legger så masse vekt på det. Og det høres jo ut som at det ikke er mulig å engasjere kirkens egne medlemmer med å ha egne valg, og det er jo veldig merkelig hvis den tenker at kirken virkelig skal bety noe for folk.
Men hvis du skal se et litt større bilde for, du nevner det lokale engasjementet, og så nevner du litt av ambivalensen og politiseringen sånn som du ser sentralt, men hva tenker du skal er tjenlige strukturer for å bygge et kristenfellesskap som er større enn det lokale fremover? For du er jo småbarnsmor og på en måte, ja, du må også tenke lenger frem da.
Absolutt, og det er også store spørsmål, så jeg er veldig usikker på om jeg sitter med de gode svarene på, men jeg ser nok mer og mer at å bygge kirken nedenfra er absolutt helt nødvendig. Det er da en kan få til noe solid og bærekraftig. Jeg tror det å tenke at en er med på å tjene nabolag og være til sted lokalt, det er der kirken lever sitt liv. Og jeg har nok på de 4 årene jeg har engasjert meg i de store strukturerne best, og litt egentlig truer på de. Og jeg ser jo også tendensen til sentralstyring i det norske kirken, som jeg mener er veldig uheldige. Og der en opplever at vedtak og styring kommer ifra en liten elite i toppen. Og det er kanskje litt paradoksalt, ettersom jeg også har etterlyst en bedre åndelig lederskap i kirken. Så det er en del spørsmål som jeg føler står litt sånn uavklart, men jeg tror absolutt på at kirken blir sterke og blir levende og livskraftig når en satser lokalt.
Men tenker du selv at fremtiden for din del ligger i rammen av den norske kirke, eller er du usikker på det?
Jeg er kanskje litt usikker. Akkurat nå er jeg mest engasjerte i Bedehuskirken, som jo er i IMF. Og det handler jo litt om at jeg har ungdommer i huset og er med der de engasjerer seg og har et godt fellesskap der. Men dette er typisk, tror jeg, Stavanger bispedømme. Altså her er jo mye mer det lågkirkelige, og det såkalt høgkirkelige er mye nærmere enn en ellers i landet. Så jeg var på gudstjeneste i den lokale DNK i går, så ja.
Hvor henne er det du virkelig ser liksom, her er det lyspunktet, dette som skjer rundt omkring, enten helt lokalt hos deg eller annet, så dette er det virkelig verdt å, og heier på og løfter frem?
Ja, jeg tror jo det, for eksempel når en ser på, ja, det mange, hvor skal jeg begynne?
Det et godt tegn så for det,
ja, det veldig bra. Jeg ser at det en øker interesse for bibellesing, for eksempel. Det har vært satsing på det, for eksempel her i Oslo. Ja. Store samlinger, det massevis av folk som melder seg på familieleirer, for eksempel. Jeg tror mange tenker lokalt og tenker at når på en måte staten mer ut av bildet på trosformidling i det hele tatt, så tror jeg familier blir mer bevisst på hva de ønsker å formidle til sine unger. Så jeg tror det har skjedd en revitalisering av formidlingen til barn og unge gjennom familier. Og det ser jeg lokalt der jeg bor, at mange er veldig opptatt av å sende ungene på leir, av å lære dem opp i heimen, av å ha dem i et godt barne- og ungdomsopplegg lokalt. Og det tror jeg er, igjen, der bygger vi opp, altså. Der ser jeg stort håp for kristenheten i Norge.
Det er godt å høre.
Takk skal du ha, Sofie Braut, for at du var med. Du jo med i en liten eksklusiv klubb som heter Friend of the Pod, uten å vise deg selv. Det nemlig blant deg som har vært gjest to ganger.
Velkommen igjen.
Ja. Tusen takk.
På NLA-høyskolen gir vi deg utdanning med mening. Og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskolens studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
Olof Edsinger, sier man Edsinger eller Edsinger?
Edsinger sier jeg.
Edsinger sier man, ja, men da gjør vi det. Du er født i 1976, men du har altså skrevet 15 bøker. Det jo 15 flere enn oss.
Ja, jo, nei, men det har blivit det, ungefär.
Og du jobber altså som generalsekretær i Svenska Evangeliska Alliansen, og bøkene du har skrevet har i hvert fall et tema sammenfall med det du arbeider med der.
Absolut. Det är ju knappt 3 år som jag jobbat på Evangeliska Alliansen och jag började ju skriva rätt länge sedan då, som ni kanske anar. Men absolut, särskilt mycket av de här lite strategiskt viktiga frågorna och också heta teologiska frågorna är sånt som finns också i Evangeliska Alliansen.
Du har ju sagt att du har en viss sans för, eller syns det är spännande att gå in i tema som de flesta helst vill undgå att skriva om. Du blant annet, altså det er jo kanskje sett litt på spissen, men du forstår
ja,
hva jeg mener.
Altså jeg skulle nog främst uttrycka det i termer av kallelse. Altså det som vi redan har 100 goda förkunnare som talar om, det behöver ju faktiskt inte jag tala om. Men det vi inte har någon kö till, där känner jag att där kanske jag har en uppgift. Så det är inte så att jag i sig är ute efter att söka effekter eller debatt så egentligen, utan där jag upplever att det finns viktiga spörsmål som väldigt få ägnar sig åt, där triggas väl jag lite och känner att där kan jag ha en uppgift.
Och då har du skrivit om ja, kontroversiella tema som för exempel krigen i Gamla testamentet, givartjeneste, begge deler är vanskelig att snakka om, syns många fördjurna då. Och LHBT plus spørsmål. Nå sist var du redaktør for en bok som handler om kirkens svar på det med seksualitet, kjønn i vår tid. Hva synes du selv har vært mest utfordrende å skrive om?
Alltså boken om krigen i Gamla testamentet är ju lite intressant för att jag blev ju avrådd att skriva den. Och det förlag som jag på den tiden hade gett ut mina böcker på tackade nej för de uppfattade den som alltför kontroversiell. Och den har nu kommit i 3 upplagor i Sverige och översatts till flera olika språk. Så att det är också en illustration av det här att det finns ett tryck och ett sugen längtan från många gräsrötter. Vi behöver hjälp, vi behöver redskap för de här frågorna. Men där man kanske lite grann på en etablerad nivå känner en rädsla. Och jag har väl inte riktigt den rädslan. Jag känner mig att nej, men det här är på riktigt, det här är saker som vi på allvar behöver jobba med. Och lite grann samma sak med HBTQ-frågorna då, som vi säger i Sverige. Att det har väl inte egentligen varit så att jag har haft någon stor passion för de frågorna i sig. Jag har jobbat mycket med ungdomar. Många unga brottas med sin identitet, sin sexualitet. Jag ser också en tydlig baksida här, att med de här nya ideologierna, till exempel queer eller shave-ideologi som ni säger, och transrörelsens tänkande, det gör väldigt många unga förvirrade. Och där känner jag mer att det blir en själesorgsfråga, att vi måste ta ansvar för att hjälpa de här, att inte bara kasta sig ut i de här nya ideologierna, för att det har också många offer med sig.
Nu har jag en nyligen skriven reportageserie i Dagen om nettopp det med könsdysfori, alltså upplevelsen av att den är född i fel kropp då, för att säga det på en lite folklig måte. Och där det bland annat tog utgångspunkt i svenska förhållanden, där det skett ändå mer egentligen i Sverige än i Norge på det fältet. Vår tidigare biskop, nu av det Per Lønning, sa ju i sin tid att Norge är det landet som gör samma fel som Sverige 5 år senare. Men kan du säga något om den diskussionen som är våra runt kön, identitet, sexualitet? Alltså, hvis du ska hitta riss av den, när du jobbar så pass mycket mer, vad är det egentligen som är skett där?
Det som i grunden har hänt är ju att kurvorna pekar extremt brant uppåt. Vi har alltså ett tillstånd här som det var för 10 år sedan drygt kanske ett dussintal personer per år, och nu är det liksom hundratals. Och det är klart att det drar blickarna till sig. Det som också har hänt är att flera högt uppsatta läkare och professorer har börjat säga ifrån och säga att det här är inte hållbart. Det pågår någonting mer här. Och särskilt kopplingen då till att det finns så mycket andra psykiska diagnoser, psykisk ohälsa och liknande. Och sen faktiskt får man ändå säga att de här 2 tv-programmen som sändes i Sveriges Television, Tranståget, där man kritiskt granskade det här, ställde många besvärliga frågor och även lät några komma till tals som hade ångrat sig för sina då könskorrigeringar. Det har nog skakat om rejält i folkdjupet. Och jag är ju oerhört tacksam för de programmen, för de lyfte egentligen fram det jag försökte säga redan för 5 år sedan, men då var det väl lite intresse för de frågorna. Och särskilt när man kommer då från kyrkans håll så avfärdas man väldigt reflexmässigt av många utanför kyrkan, tyvärr. Men nu kommer det från annat håll och jag tror att vi kommer få se en förändring i Sverige.
Du har ju varit frisparkskribent i Dagen i någon år, och där har du skrivit om många forskjelliga ämnen, bland annat det som vi snakkar om nu, men för exempel också om kunstig intelligens. Hvordan ser du på din egen roll i svensk offentlighet i det att du blir ju då stemmen for en del kontroversielle standpunkter, samtidig som du arbeider i en allianse som ønsker å fremme evangeliet først og fremst, kommer disse 2 i konflikt med hverandre?
Enligt vissa gjør det. Jeg skulle ikke uttrykke meg så. Jeg tenker så her, kyrkan har et profetiskt uppdrag att tala sant och sunt om sin samtid. Jag noterar också, du nämner artificiell intelligens då, som vi säger, att det är påfallande lite diskussion kring det, trots att det också fullständigt exploderar i världen just nu, de teknikerna. Och mycket är jättepositivt, men att bara försöka vara lite grann på tå och se vad är de aktuella heta frågorna. Sen tänker jag, om vi tar HBTQ-frågorna, så är ju det komplext av väldigt många skäl. Dels har vi den teologiska diskussionen. Jag har läst väldigt mycket om den och tycker nog ändå att det är rätt tydligt var Bibeln landar där. Men vi har också det här att kyrkan har gjort det till, nej, ja, vissa kyrkor, men jag skulle säga samfundet har gjort det till den stora frågan, den avgörande frågan. Och jag brukar likna det ibland vid den tidiga kyrkan, där ju folk förväntades be till kejsaren. Man hade kejsaroffret, och om man bara gjorde det här kejsaroffret, då la sig inte myndigheterna i så mycket vad man gjorde i övrigt. Men det var här det uppstod en konflikt med den tidiga kyrkan, för de kristna, de vägrade att förrätta kejsaroffret. Och många brann på bål på grund av det och dödades på olika sätt. Jag ser lite grann som att HBTQ-frågan har blivit vår tids kejsaroffer. Har man rätt åsikt i den frågan, då låter de en vara. Men då har man någonstans också sålt sin själ, sin lojalitet. Vem är min herre om jag böjer knä för den här agendan? Kan jag verkligen ärligt säga att Jesus är min herre då? Så för mig blir det en fråga som är mycket större än den enskilda sakfrågan. Och den är också viktig, men det berör ju vanliga människor av kött och blod, och vi får aldrig raljera eller ta lätt på de frågorna. Men som sagt, det är så mycket som är invävt i varandra här.
För vi kan ju komma, eller man kan se för sig en spänning där man på den ena sidan kan bli monoman, alltså att detta är själva det spörsmålet man är upptatt av, för att det är så mycket kamp runt det, och inte minst för det att det finns en del bibelord som man får svårigheter med hvis man ska ändra syn. På en annan sida kan du också säga att i en del kristna miljöer ser det ut för att man väljer det motsatta, man vill helst inte i det hela att snacka om dessa spörsmål här offentligt, för man är rädd för att då blir man exklusivt förbundet med det och blir då något annat än den evangeliets budbringare man helst vill vara.
Nej, men visst, jag kan både förstå det och känner ju också igen det, och i vissa ögon är jag naturligtvis belastad för att jag tar de här frågorna. Men jag brukar säga det, vi börjar med att säga att jag har skrivit 15 böcker, så det är svårt att beskylla mig för att vara en enfrågeperson.
Ja, för det handlar ju om detsamma, alla.
Ja, nej, de handlar verkligen om helt olika saker, och det jag i grunden brinner för har ju väldigt mycket med lärjungaskap, ledelse, Guds ord att göra. Men som sagt, man väljer inte heller den tid man är född i, och jag brukar säga att särskilt som apologet, för jag ser mig ändå delvis som apologet, så kan man inte välja sina frågor. Det är samtiden som väljer frågorna åt oss. Och om vi bara tittar åt ett annat håll, då blir vi ju antingen irrelevanta, eller så faktiskt blir vi medlöpare. Och det vill jag inte stå till svars för heller på den yttersta dagen.
Hvordan vill du säga, du jobbar både i Norge och i Sverige, vad är likt och vad är forskjellig när du ser på det kristna landskapet i Norge och Sverige?
För mig är det väldigt påtagligt. Jag har ju jobbat bland annat i NLM Ung, och men också rört mig i andra sammanhang. Att Norge är ändå inte lika sekulariserat som Sverige.
Hur märker du skillnaden där?
Ja, men det så är lite större kristen närvaro, upplever jag. Alltså, ja. Det finns fler kristna, tror jag, proportionellt sett. Och jag tycker jag märker det på de kristna jag möter i Norge, att man är trängd från samfundet, och det är ju det vi samma frågor vi brottas med. Nästan i princip identiska frågor, ska jag säga. Men utvecklingen har inte gått riktigt lika långt ännu i Norge. Så att det är väl en tydlig sak. Sen tycker jag också att jag märker, vi talar i Sverige om åsiktskorridoren. Att det är så att säga en fråga i taget man ägnar sig åt, och på ett visst sätt som är politiskt korrekt. Än en gång, samma tendens finns väl i Norge, men inte alls lika starkt. Vi är mer präglad av det här förkvävande åsikts liksom klimatet.
Men är det också lite med traditioner? Alltså Sverige har ju varit, kanske Norge har ju varit mer sån bondesamfund med svagare såna auktoritetsstrukturer, men Sverige var mer toppstyrt och
absolut, ja. Man kan både hänvisa till enhetssamhället, vi hade enhetsstaten med enhetskyrkan och allt det här, va. Och sen har vi en konflikträdsla, ett konsensustänkande i hela den svenska kulturen. Och jag vet att det finns delvis också i Norge, men min bild är att det är inte lika starkt.
Vad ser du framöver? Vad tänker du är de stora utmaningarna för kristna i Norge och Sverige?
Alltså den grundläggande stora utmaningen kommer väl i alla lägen vara att leva i och bevara sin första kärlek till Jesus. Alltså det intima personliga mötet med honom, där han faktiskt får vara mitt största kärleksobjekt och den jag verkligen ger min tillbedjan till. Det är väl en tidlös sanning, men jag upplever att vi har blivit lite blinda för att det som sliter och drar i oss i vår tidskultur också är avgudar. Och det är ett klassiskt bibliskt sätt att beskriva tillvaron, men jag ser det mer och mer så att de här trenderna, ideologierna, lojaliteterna som drar i oss, det är också andliga makter i det, och när vi säger låter oss föras med av det, så kommer det slå också mot vår gudsrelation och vår trohet mot Kristus. Så jag tänker ändå att det är alltid grundfrågan. Och för mig blir det också grundfrågan när vi kommer till exempel bibelsynsdelen av HBTQ-frågan. Mm. Självklart är inte det den viktigaste frågan för mig, och den bör inte vara det för någon människa. Men om det faktiskt är så att jag sviker min trohet mot Kristus och hans ord på grund av den frågan, så blir det plötsligt en väldigt viktig fråga. Inte som sagt främst för vad den handlar om, utan för vad den gör med mitt hjärta. Och där är jag orolig. Om vi blir så pragmatiska i kristenheten att vi filar av alla hörn för att slippa den här förföljelsen som alltid följer på att man inte offrar kejsaroffret, ja, men då är det helt enkelt en mycket större fråga än om det bara handlade om den specifika etiska frågan om samkönade vigslar till exempel.
En av de tydliga forskjellene mellan svenska och norska samfunnet nu är ju att Sverige har haft en väsentligt större invandring i längre tid, som sätter sitt prägel på samfundet naturligt nog. Och i Norge är ju liksom svenska tillstånd hos någon politiker blivit det sån här skräckord, det är det vi inte vill ha. Och så uppstår det ju en allians hos en del som inte nödvändigtvis är så väldigt aktiva kyrkogängare, men som ser kristna värderingar som ett bolverk mot islamisering. Og så oppstår det jo en kontrast til det, der gjerne de som aktivt går i kirken er kanskje mer innvandringsliberale enn disse som er mer kulturorienterte og opptatt av de verdiene. Hva gjør det med svensk kristenhet, slik du ser det, å stå i denne spenningen?
Ja, det er jo en spennende fråga og en stor fråga. Det er helt klart så at vi ser en polarisering i Sverige, både i kyrkan og utanför kyrkan. Och den har inte minst med de här bitarna att göra. Om jag bara backar lite grann först så ska jag säga att det finns flera analyser av hur hela den politiska kartan ritas om. Dels har vi det här man talar om Gall-Tann-skalan, jag vet inte om ni har den i Norge, där man talar om då mer vänsterliberala å ena sidan och kanske mer högerkonservativa och kanske också nationalistiska strömningar på andra sidan. Att det lite grann har ersatt höger-vänster-skalan. Jag menar att det fenomenet finns också i kristenheten. Mm. Vi har också den här engelska forskaren David Goodhart som talar om anywheres och somewheres, där somewheres är de här som är rotade, ofta kanske på landsbygden. Det är de som blir hotade av globaliseringen och blir helt enkelt förlorare på den här stora invandringen, till exempel. Samma fenomen ser vi också i kyrkan, så att det finns en uppdelning mellan stad och landsbygd här och lite grann mellan gräsrötter och elit. Och nu har vi ju också i delar av kristenheten väldigt mycket loss fast oss vid att lite grann som Bamse, att vara kristen är att vara snäll. Och jag tror att det leder fel ibland, för att som kristen måste jag också kunna tänka flera saker samtidigt, ha flera frågor i huvudet samtidigt. Och just när det gäller invandringsfrågan så blev det väldigt snabbt polariserat utifrån att det enda godkända synsättet om man var riktig kristen var att vara väldigt liberal i invandringsfrågan. Och det skapar en väldig förvirring nu när alla nästan politiker har bytt hållning i den frågan. Och vi får väl se lite grann vad det utfaller, men min poäng är helt enkelt att lite grann samma uppdelning som vi ser i samhället i politiken finns också inom kyrkan. Och tyvärr samma djup i polariseringen, att den ena gruppen har svårt att förstå och respektera den andra. Och det är någonting jag sörjer över, och vi får väl se hur det utvecklas. Men jag tänker att det är ganska tidstypiskt, men att den här frågan har blivit i fokus där.
Men märker du det också in i det fällskapet som du representerar med Svenska Evangeliska Alliansen, att det blir polarisering mellan kristna som hör till docka sammanhang?
Ja, alltså nu är det så här att Evangeliska Alliansen, vi har några fokusområden som vi ägnar mest tid och kraft åt, och invandring är inte ett sådant. Så vi har liksom av det skälet inte egentligen gått in i den frågan alls. Däremot, det vi har engagerat i sig, det är ju frågan om kristna, eller ja, konvertiter som blir utvisade. För det menar vi är en religionsfrihetsfråga, och vi menar att det är ett oerhört upprörande sätt som svenska myndigheter hanterar de personerna. Så där har vi helhjärtat gått in. Men det är den specifika frågan. Och den frågan bedömer jag att nästan alla kristna i Sverige är också överens om. Utan det är mer frågan om hur man ska bedriva sin invandringspolitik och inte minst integrationspolitik, som väl egentligen är den stora krisen i svensk horisont. Här har man i 30 år, tror jag, tagit för givet att Sverige är så bra, och det har lite med den svenska självbilden, vi är så bra, så alla som kommer till oss måste ju efterhand vilja bli som oss. Och så märkte man efter några decennier att alla blev inte som mainstreamkulturen i Sverige, utan behöll en del drag som kanske till och med krockade med den. Och då var det nästan lite för sent, och då har man då en del problem på halsen som man skulle ha tagit i för 20 år sedan. Så det har en ganska lång väg framför oss där.
Det är en spänning där som jag också känner igen från Storbritannien, som jag skrev en del från genom åren. Och det är förhållandet mellan sekularism och islam, där en del kristna är liksom osäkra på vad den största utfordringen är egentligen. Hur tänker du om det?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag skulle väl ändå i grunden säga att i Sverige så är det stora problemet den ateistiska normen. Att man helt enkelt anser att du är neutral om du är ateist, och allt annat är tillägg. Sen är det självklart så att jag är ingen vän av islam. Det är en religion som jag inte tror på, och som jag också vet väldigt ofta förtrycker mina trossyskon. Det är klart att jag har skäl att reagera på om den religionen flyttar fram sina positioner. Men utifrån ett grundläggande perspektiv skulle jag ändå säga att i Sverige är det sekularismen, eller snarare ateistiska normen som vi har tampats med. Vi har ju till och med ministrar i vår regering som driver att man ska förbjuda etablering av konfessionella friskolor. Och det är klart, än en gång, även där finns islam med i bakgrunden. Man vill inte ha muslimska friskolor. Men i sin retorik slår man lika hårt mot kristna. Och det är religionsfobin på något vis som finns där. Och det är ett stort problem.
Vi har ju haft en del debatt om religiösa, och det är ju kristna i praxis, friskola och i Norge. Och så har vi hört om sånt som att i Sverige så är det närmast förbjudet till och med att ha andakter på kristna skolor. Det hörs ju nästan absurd ut med norska örar.
Ja, och det är också ganska absurt. Men sanningen är väl den att du får ha frivilliga moment som är konfessionella, och du får ha typ ett profilämne som är kristendom. I och med att alla skolor har rätt att ha något profilämne. Mm. Men som sagt, du får inte ha obligatoriska andakter på en kristen skola i Sverige.
Så man kan inte ha det i timmen för exempel?
Svar nej.
Mm, akkurat.
Är det något nytt eller har det varit så länge?
Jag vågar inte säga hur länge det har varit så. Men det har varit så ett tag i alla fall.
Det, ett spørsmål som sånn sett kan være interessant, det er jo hvis en ser Europa og enda mer Skandinavien med amerikansk øye, så tenker en, dere er jo egentlig ikke fri i disse landene, dere har i hvert fall ikke skikkelig religionsfrihet. Hva tenker du om det? Har vi religionsfrihet i Skandinavia?
Man kan väl säga så här att det finns starka krafter som försöker begränsa religionsfriheten idag, och det här med konfessionella friskolor är ju ett tydligt uttryck för det. Men jag tror väldigt många sekulära politiker inte minst, men också vanliga svenskar, är helt enkelt hemmablinda. Att man inser inte att man faktiskt förtrycker en annan grupp när man klankar på kristendomen. Det finns fortfarande, och där kommer kanske den här enhetskyrkan, den tiden med Svenska kyrkan som statskyrka in, alltså en bild av att det är etablissemanget. Det är de liksom... ja, mäktiga till och med. Det var ju en undersökning som kom för bara några veckor sedan om kristna skolelever som mobbas för sin kristna tro. Och det visade sig att i en visserligen ganska liten undersökning var det ungefär hälften som vittnade om att de hade blivit utsatta i skolan. Men ännu mer anmärkningsvärt är att en fjärdedel av dem sa att de hade blivit utsatta av lärare. Det är alltså religionslärare och naturkunskapslärare inte minst som hånar kristna elever då i klassrummet inför klassen. Det är ju oerhört anmärkningsvärt, upprörande. Mm. Men det säger någonting om den här hemmablindheten. Man är så säker på att det här är liksom, ja, någon slags udda personligheter som inte har tänkt igenom sin tillvaro, som vi behöver sätta på plats. Och det märker ju alla kristna av naturligtvis, och det är smärtsamt att det är så.
Jag märker att man uttrycker hemmablindhet. Kan man överföra till många olika områden?
Så är det verkligen, och vi kan väldigt lätt peka finger på andra länder och kulturer och religioner, vad de borde begripa. Men det är påfallande hur mycket vi har att städa framför vår egen dörr också.
Tack för praten, Olof Helsinger. Vi hörs gärna igen.
Absolut.